Tunno Hamidra, finta han som Ibra. Och vi som drar en dribbling och snurrar upp populärkulturen på läktaren är givetvis podcasten Obiter Dictum med mig Tobias Nordström. Och in the immortal words of Grillat och Grändy frågar jag min vackra parhäst Billy Rimgard: vad fan händs?
Ja, vad fan händs? Jag är så jävla mos i mitt huvud, så jag kommer inte kunna ta så här snabba bollar idag. Vi har, så är det. Man kan inte alltid vara på topp. Jag fick dessutom en massa kritik från att förra veckans inledning var så stultig. Så jag är helt låst här nu.
Oj, ja. Jag minns inte som säkert stultigt.
Ja, men det var, internet hade synpunkter.
Är det här, okej, det var internet. Det är inte så här att vänner och familj har tagit avstånd eller någonting sånt?
Nej, den som tog avstånd var... jag kollar här på oddpod.se. Skogshovet tog avstånd. Ja. Det är så här, vi får så sällan dissar att så här, man hänger ut de enskilda som kommer. fan vad oklädsamt. Nej, men jag känner mig lite tillknäppt. Jag känner att jag behöver komma igång här för att det ska bli en bra podd.
Och då kommer du igång genom att berätta att du är mosig i huvudet.
Ja, men fan, jag har knappt sovit. Jag är en skugga av mitt forna jag idag.
Ja, jag förstår.
Skitsamma.
Jag brukar ju visa dig någonting.
Mm.
Den här veckan så... då, jag försöker ju liksom att mixa upp lite grann. Vi har haft ett klipp, trailers, ljud, bilder, lite allt möjligt. Så den här veckan då så tänkte jag bara visa dig en rubrik. Vill du att jag visar den eller vill du att jag läser den?
Jag tycker det är bättre om du läser den kanske.
Ja, hela den här grejen med att jag visar saker är ju totalt värdelös med tanke på att det är ett ljudmedium. Rubriken lyder så här: Mad Men Director Says Finale Will Cause Controversy.
Uh-huh.
Och jag säger, jag ryggar direkt. Jag blev jätteprovocerad när jag läste det här i veckan, för att jag är så trött på så här seriefinaler.
Ja.
Det känns som att det blir aldrig bra, och det blir framförallt aldrig, det blir alltid jättedåligt när det ska vara någonting som är lite edgy.
Mm.
Det kan liksom så här, det kan inte bli bättre än att det blir förutsägbart.
Är det Sopranos vi ska skylla på här i något läge? För jag minns, det finns ju jättefina så här seriefinaler av gamla serier. Nu kommer inte jag ihåg, nu kommer inte jag på bara för det. Men är det inte MASH som har ett så här jättefint hemvändaravsnitt?
Vänta nu. Är inte MASH... är inte, nu, jag kan ha helt fel, men är inte det sista avsnittet när de stryper den här bebisen?
Är det så? Ja, det var ett jättefint hemvändaravsnitt.
Men det kan vara, jag kan ha helt fel, men jag har för mig, jag har ju inte sett MASH, men jag tror jag har sett sista avsnittet, för det är väl så här också den typ mest sedda tv-grejen någonsin, med så här ungefär 64 miljoner tittare eller någonting sånt där. Men jag har för mig att de typ ska ta skydd, och så kommer soldater eller någonting, och en kvinna då, för att hennes nyfödda barn inte ska skrika, så håller hon för munnen och råkar kväva barnet till döds.
Shit happens.
Ridå. Ja.
Credits.
Ja.
Ja, jag är ju jätteut... kanske jag börjar min hjärna här ticka igång, och jag tänker så här, hur slutade A-team? Blev de benådade?
Ja, men det är så här, jag känner lite grann så här, de så här procedural-serierna, då har man väl på ett sätt noll krav.
Ja, jo, så är det. Men jag tänker så här, jag kommer ihåg när Sopranos slutade med sitt slut, och det var liksom en blandning av folk som var i eufori och var arga. Och för mig så är det faktiskt där starten tar vid, där man diskuterar hur ska det sluta, kommer han att dö, kommer hon att klara sig, kommer det här, alltså, jag hade nog inte upplevt den sortens diskussioner tidigare kring seriefinaler. Men det kanske också var för att Sopranos ändå var en sån game changer när det gäller hur tv berättas.
Definitivt, och det känns som ett sånt, alltså det var verkligen ett slut. Det var ju kontroversiellt, givet väldigt så. Och det känns, alltså jag gillade inte alls slutet när jag såg det första gången. Vilket var något år efter att det hade slutat gå, tror jag. Jag var inte liksom i synk med Sopranos. Men jag minns det så här som att jag var också lite upprörd då och tyckte att det var liksom töntigt, intetsägande. Men sen så här, i efterhand så har jag ändrat mig. Alltså jag tycker att det är på många sätt ett briljant slut för att det är... Men kanske just för att det är så intetsägande och det är liksom snarare någon slags metakommentar om omöjligheten att sluta en sån liksom släkt eller så här familjehistoria på något sätt.
Ja.
För det är liksom så här, ja, det hade ju kunnat sluta med att Tony blev mördad. Men hade det varit ett slut? Alltså alla andra i serien hade ju fortfarande levt, så att säga.
Ja, och det där, jag kan känna att för stor vikt läggs vid sluten. Nu motsäger jag säkert vad jag sa. Eller, jag tror att det var den här linjen jag höll när vi sammanfattade Lost, när den gick i mål. För där har jag alldeles för stort fokus hamnat på slutet. Varenda jävla artikel som kommer nu om så här, en av manusförfattarna spills his beans om liksom, hur de hade tänkt och bla bla. Och jag säger så här, skitsamma, vilken jävla resa vi hade på vägen. Jag bryr mig inte. Samma sak med Battlestar Galactica. Fan, skit i sista avsnittet i sådana fall. Det var en grym jävla resa. Och jag tänker att det är det ofta som man så här, vi är så vana vid ett vad ska man säga, ett arc-berättande där en film går i mål eller där en bok går i mål, att de här öppnare sluten, eller rättare sagt, vi kräver ett stängt slut där många säkert skulle må mycket bättre av ett öppnare slut. Så
ja, men jag tror samtidigt också att det handlar lite grann om att tv-mediet har utvecklats till... Alltså det är ett inbyggt problem i tv-mediet, för att det har de senaste 10-20 åren börjat med att bygga illusionen av att det är en enhetlig historia som berättas. Alltså man säljer in Breaking Bad som om det är... som om alltihop hör ihop på något sätt. Men det egentligen är ju... Alltså, säsong, den görs ju säsong för säsong, så att säga. Mm. Och målet är hela tiden att överleva till nästa säsong. Så att det här, även ifall man har en sån tydlig slutbild av vart man vill, så är liksom, det är inte dit man jobbar. Man jobbar ju mot säsongsfinalen. För att det är den som kommer att se till så att du får komma tillbaka nästa år igen. Vilket i sin tur gör att sen då när du så här, når slutet på hela serien, då ska du plötsligt kunna knyta en fin rosett på alltihop. Och det kan du inte, för att det var inte den långa bågen du jobbade med. Utan det var de många mindre bågarna, så att säga. Så att jag tänker att så här, just nu vill tv-mediet lite grann äta kakan och ha den kvar i det här historieberättandet. Och det är därför, jag tror att det är därför det sällan blir så himla bra. Därför att den stora bågen är liksom aldrig huvudbågen, så att säga.
Det logiska slutet på Mad Men är väl att han så här, han bränner ut sig, flyttar och blir majsbonde någonstans. Friday Night Lights hade ett jättefint slut, tycker jag. Där fan vad jag var nöjd med hur alla de karaktärerna liksom gick i mål, men samtidigt så var det bara fortsättning. När Billy Riggins är klar med sitt hus och sitter och dricker öl på verandan. Det är så han vill det ska sluta.
Ja, alltså det finns ju någon så här teori om, som jag tror poppade upp för typ 2 säsonger sen eller någonting, som handlar om att den vignetten till Mad Men med den här tecknade siluettfiguren som faller i fritt fall mellan skyskraporna, att det på något sätt är slutet på serien. Och att när Don Draper flyttade in i sin senaste lägenhet, jag är inte helt säker på att han bor kvar där, men jag tror det, men när han flyttade in i den, så var det många som anmärkte på hur den var snarlik balkongen där, på något sätt påminde om den miljön som vignetten utspelas i, och att det då kommer sluta med att han tar livet av sig genom att hoppa från balkongen, och sen kanske liksom då, kanske sista bilden blir just den som är i vignetten. Kameran så här, zoomar ut och han sitter på en mirakulöst i en soffa lutad med en drink typ.
Tänk om det slutar med att han stryper en bebis.
i en konstig homage till ett MASH-avsnitt som kan eller inte, som kan eller kan inte ha sens. Vi vet inte än.
Men du, när vi pratar tv-serier här, en stor nyhet i veckan, ingen David Lynch ombord på Twin Peaks comebacken, och många började då ifrågasätta om den här nya Twin Peaks överhuvudtaget ska göras, eller någonting sånt där. Och jag funderar så här. Jag tänker så här, vi satt och var en asnäggiga när Twin Peaks, eller jag i alla fall var asnägg över en Twin Peaks reboot. Och jag tänker så här, exakt det här är ju det negativa när man försöker återuppliva tv-serier och filmer, nämligen att man egentligen inte är så intresserad av att ha något nytt, utan man vill bara ha mer av det gamla, en slags karbonkopia. Och då faller allting på om en person är liksom, visserligen regissören och skaparen, men en person är borta och då går det, alltså då är det så här, lägg ner, vi skiter i det här. Jag tycker att det sammanfattar ganska bra varför jag inte liksom, aldrig är särskilt pepp på sådana saker.
Ja, men och sen är det också så här, jag kan inte låta bli att dra mig till minnes vår Tidal-diskussion här om veckan. Att det finns en dimension i det här som också är lite så här smutsig. För det verkar ha fallit på är ju att Lynch inte har fått så mycket pengar som han har velat från Showtime. Som då är liksom tv-kanalen som är producerar. Och då blir det helt plötsligt den här grejen med... Men vad, alltså man känner lite grann så här, men vadå, du gjorde väl det för konsten? det här var väl viktigt med den här nya Twin Peaks-säsongen? Vadå, menar ni att det här bara var en grej för att tjäna pengar? Alltså ja. man ser så här trådarna bakom på något sätt.
Precis.
På ett väldigt osmickrande vis. Men jag är också så här, på ett sätt, vem fan bryr sig? Alltså om han är med eller inte.
Ja, jag vet inte. Jag har lite samma känsla. Efter att Lilly Scott sköt ner Prometheus i sank så känner jag att, så här, att det kanske är bättre att inte skaparen är med på tåget.
Ja, alltså det bästa hade ju givetvis varit om de inte hade gjort det alls. Alltså gjort en fortsättning med Twin Peaks alls. Det hade ju varit att föredra helt enkelt. Ja. Men om det nu ska göras så är jag så här...
Damon Lindelof.
Nej, men jag känner ändå lite så här, go bananas, ta in vem fan som helst. Det hade varit roligare att liksom säga Guillermo del Toro regisserar alla avsnitt.
Jodorowsky.
ja, precis. Alltså, så här, det hade ju varit mycket mer spännande än om det hade varit liksom, det blir bara som en så här, Sex Pistols återförenas, det är så samma sak på något vis.
Ja,
däremot så här, Sex Pistols återförenas med...
Peter Hook på bas.
Va?
Peter Hook på bas.
Ja. Jag är också rätt trött. Men Jodorowsky på bas. Då, det hade varit något.
Ja.
Du, jag tänkte att vi ska prata lite grann om någonting som har varit väldigt frekvent i mitt liv de senaste veckorna. Nämligen det här med svåra spel, och då svåra data- och tv-spel, inte brädspel. Och jag frågar dig direkt, vad tänker du på om jag säger svårt spel?
Svårt spel, jag tänker på de gamla spelen som var så ohyggligt jävla svåra. Inte nödvändigtvis så här Donkey Kong på arkad, även om det också så här är sjukt svårt. Det jag främst kommer att tänka på är så här, fanns på Amigan så fanns det ett fotbollsspel som hette Kick-Off 2, där spelarna var typ så här, ja, men de var som flipperbumpers när det gällde bollkontrollen. Alltså det var inte så att bollen limmades vid fötterna, utan den studsade bara omkring. Och innan man behärskade det där och kunde spela matcher, så var det liksom sinnessjukt. Alltså det var ju fars liksom. Men sen när man väl hade tagit sig över den, så var det jäkligt kul. Och ja, det slår mig, du, förlåt, snabbt sidospår, Kick-Off. De spelen var ju smått legendariska. De skapades av en snubbe som hette Dino Dini, som blev ett varumärke i sig. När han gick vidare sen och gick till ett företag som inte hade kick-off-rättigheterna, så döptes hans nya spel till Dino Dinis Goal. Och idag är det jag som vill visa dig en grej.
Aha.
Dino Dini Vet du vad han gör nu för tiden?
Nej.
Han har en YouTube-kanal. Kan ju kolla.
Han spelar kickoff.
Det skulle man kunna tro. Han spelar
han,
någonting
han Twitch annat. Twitch-sänder maratonspelande.
Han spelar någonting annat.
Nej. Alltså, vad i helvete?
En mycket känslig jazz-gitarrist har han gått och blivit, Dino Dino. Beskriv vad du ser.
Det är alltså då en man, lite såhär i 50-årsåldern ungefär, ser han ut att vara, kanske 45-50-årsåldern, tunnhårig, lätt såhär gubb-päronformad kropp, som har då någon slags Les Paul-gitarr i knät, ett par väldigt såhär Claes Olsson-liknande hörlurar på huvudet, och sen anar man ett såhär digitalt trumset i bakgrunden. Och sen river han av det, någon slags jazz-solo med väldigt mycket känsla. Jag kan läsa vad den här beskrivningstexten på klippet är. A new composition, which means I wrote this. I think it's kind of jolly, in a lonely sort of way.
Ja.
Dino Dini.
Ja, och han har ju kickoff-loggan som sin profilbild på YouTube, vilket gör det hela lite deppigare.
Det är också att det bara är 156 visningar på det här klippet. Och en kommentar där det står, som gjordes för 4 år sedan, där det står "Nice work, man."
Så kan det gå.
Ja. Men alltså, tillbaka till kidder, från svåra fotbollsspel till svåra gitarrlicks.
Japp. Yep. Men det är nog det är spontant. När du bara säger svårt spel, så kommer jag tänka på inte svåra gitarrlicks, men ett mycket
Dino Dini. Ja. Glöm aldrig Dino Dini. Ja, men jag tänker ju på det framför allt då, nu för att jag håller på och spelar Bloodborne, som är då ett, jag har femma till PS4 exklusivt, men det är ett PS4-spel då, där man är en, enkelt förklarat, en demonjägare, och man är i en stad som heter Yharnam, där det denna natt som det här spelet utspelar sig, pågår en jakt med olika jägare på då just demoner. Och så springer man runt då och dödar fiender och samlar ihop deras blood echoes, som det heter, poängerna man får när man dödar dem, som man sen då använder för att köpa experience points eller vapen och så vidare. Det är liksom så här, på många sätt, grundreceptet för den lättaste formen av RPG-spel, men är då istället otroligt svårt i det att fienderna är starka, det räcker nästan alltid med så här, 3 slag så är du död. Och liksom själva stridsmekaniken är uppbyggd ganska mycket som ett fighting-spel. I det att så här, det går ut väldigt mycket på att dodga, tajma attacker, lära sig när man ska bryta fram och när man ska liksom akta sig. Och även då när man kommer till bossar av olika slag, så handlar det mycket om att lära sig vad de har för olika attacker, alltså, och lära sig att se när de gör olika saker. Och man dör liksom en gång, ungefär en gång var 50 minut, om man har tur.
Så om jag startar, bara för perspektiv, om jag startar upp spelet så här, ja, det kanske kommer någon liten tutorial eller intro. Men
nej.
Nej. Men när jag börjar spela då, hur långt, jag som inte kan kontrollerna, hur lång tid tar det innan jag dör första gången?
Alltså först, det är som ett litet intro på 30 sekunder först, men sen då när du börjar kontrollera personen så dör du ungefär efter 30 sekunder första gången. Och då är det så här, då är det som att då dör du första gången för att lära dig att så här funkar det att dö.
Okej, ja. Det är svårt helt enkelt.
Ja, och det är liksom så här, för mig tog det ungefär 3 timmar innan jag liksom kände att nu fattar jag hur jag ska tänka. Mm. För det är också så här, som sagt, det finns ingen tutorial, det finns ingen så här, man får liksom googla fram själva kontrollschemat på vad knapparna på kontrollen gör, för det finns liksom inget sånt heller man får reda på. Det finns det liksom så här, de enda gångerna man får någon slags indikation på vad man ska göra är om man ska plocka upp saker på marken. Om du står framför ett objekt, då kommer det upp liksom tryck, kryss för att interagera. Men annars så är det liksom inga indikationer överhuvudtaget på vad som är en bra idé att göra i det här läget.
Om man tänker så här, de stora, alltså så här standard RPG action first person grejer, alltså Mass Effect eller Fallout och sånt. Det blir ju ganska uppenbart här när man är low level och man har gått åt fel håll, så bara oj, nu dök det upp tre stycken deathclaws, jag dog direkt. Okej, jag ska inte gå åt det hållet, jag ska gå åt det här hållet. Alltså spelet styr en liksom. Mm. Finns det sådana indikationer här också, eller kan det vara så här, ja, det var nog hit jag skulle.
Nej, alltså du får ju, det är liksom så här, man får bara lita på gut feeling. För det är också så här, det finns att du går rätt, för det finns ingen karta heller i spelet överhuvudtaget. Alltså jag gjorde ju för första gången sedan typ Zelda på NES-dagarna, så började jag rita kartor på papper för att här, kunna hålla koll på liksom var i de här olika världarna jag befann mig. Och, för det handlar väldigt mycket om att så också låsa, alltså så här, den form, det finns också så här, man har liksom ett sparställe som en checkpoint i början av varje nivå. Sen finns det i princip inga ställen man kan spara på. Så att varje gång du dör då, så hoppar du tillbaka till början av nivån, och så är alla fiender tillbaka som du dödade. Så det var beröm på ny kula. Så att det man istället då gör, det är att man liksom försöker låsa upp olika genvägar. Så att om man då går runt på rätt ställe och liksom lyckas hitta fram till ett ställe, så kan man till exempel dra in spak, och så öppnas en dörr, och sen måste man inte, då nästa gång man har dött, behöver man kanske inte gå om lika långt som man behövde den här gången, så att säga.
Men det påminner ju, alltså spontant, extremt mycket om så här, alltså typ så här Super Mario 1 på Nintendo, där det var så här, här är tre liv, lycka till. Mm. Och sen så får man försöka, liksom, inga sparställen, ingenting, utan man har de där tre liven och så handlar det om att klara sig.
Ja, här har man har obegränsat med liv då, så att det är ju bara att dö på, så att säga, men det är ju snarare just den här frustrationen. Jag såg en person på Reddit hade lagt upp en bild om att så här, det konstiga med Bloodborne är att man blir en mer produktiv människa. För han hade blivit så, jag tror, hen hade blivit så frustrerad av spelet att han hade gått ut i trädgården och krattat löv. det är så här, och det är verkligen så, man måste emellanåt lägga bort kontrollen. Men poängen är ju på något sätt så här, det är någon form av så här masochism då, att spela det, eftersom att man blir så bestraffad. Men det är ju å andra sidan sen då sån otrolig kick när man klarar någonting. Alltså adrenalin på slaget när man efter 90 minuter med en boss lyckas dräpa den jäveln. Då är det liksom, då håller ju hjärtat på att hoppa ur bröstkorgen för att man är så liksom entusiastisk och överlycklig att det gick till slut.
Ja, det kan
liksom en sån här lättnad.
Men det kan jag verkligen förstå. Jag skulle spela igenom Mass Effect-trilogin här i vintras, eftersom alla tjatade på mig att jag måste göra det. Och då började jag med Mass Effect 1, som jag tyckte var helt värdelöst rent så här, liksom, styrmässigt och så här, mekanikmässigt. Och då sa folk, men kör igenom det på easy då, så att du får med dig storyn. Så kan du ta tvåan, för därifrån blir det bra. Och jag bara, visst. Men alltså fan vad tråkigt det blev när liksom, oj, här kommer 20 stycken, oj, jag ställer mig utan skydd och bara står och mörsar, så dör de och så går jag vidare. Alltså när det inte bjuds något tung motstånd alls, så blir ju spel så jävla meningslösa, för då är det som att lägga, det är som att spela ett Tetris där farten aldrig ökar, utan man bara gör och gör och gör. Så jag kan verkligen förstå det där du säger, att man, alltså känslan av att få damma till dem och att ta sig vidare, det måste vara en payoff som är enorm liksom. Men det jag också tänker är så här, vilken krigsförklaring mot folk som ändå är vana att ta sig hand av en tutorial och liksom få någon medhjälpare som springer omkring och mörsar någon NPC, alltså sådär. Just de här svåra spelen har ju pratats om en del på senare år, vad heter det andra som också är svinsvårt,
Dead Souls. Ja, exakt. Det är samma skapare, så att de är väldigt lika spelen. Alltså, på ett sätt, jag har inte spelat Souls-spelen då, som de kallas, jättemycket. Bara några minuter och sen känt att det här är inte för mig. Men nu med Bloodborne har jag liksom gett mig hän. Och det är tydligen då liksom samma sak, fast ny setting, stridssystemet är lite omarbetat och så vidare. Så att, ja, det är ju samma grej, så att säga.
För spontant så känns det så här, för mig som är på en plats i livet där jag har väldigt svårt att gå all in på ett spel, alltså exempelvis sitta och mörsa under en hel helg, så är det ju jävligt viktigt så här, att när jag så här, ja, nu har jag 3 timmar där jag ska gamea, då är det viktigt för mig, om jag börjar med något nytt, att det inte, jag ska inte säga att det ska vara lätt, jag vill ha motstånd, men det får inte vara att de 3 timmarna går åt till att försöka förstå hur jag styr gubben. Liksom. Nej. Så att för mig låter det här extremt avtändande. Jag känner mig inte sugen på att sätta mig ner med Bloodborne av den enkla anledningen att så här, jag skulle inte tycka det var kul.
Liksom. Men å andra sidan skulle du skulle ju ha spel för ett år.
Sant, så att säga. Alltså,
jag tänker, för det finns en del i allt det här som är också, du nämnde att de gamla spelen var svåra, och så var det ju verkligen. Alltså, jag då som började spela på Nintendo 8-bitar, alltså där var det ju där man spelade ju i liksom minst ett halvår på de spelen man köpte, så att säga. Mm. Och det är som att så här, det finns en liten grej, det är liksom inte svårt att föreställa sig att spelindustrin inte vill att man ska vara så, därför att varför ska du då köpa 10 spel om året om varje spel tar ett halvår att klara? Det är bättre att du liksom har ett spel som är några timmar och så kan du betala för DLC och så vidare när du är klar med det. Och det är ju en fungerande marknadsmodell på många sätt. Men på ett sätt är det liksom också härligt att veta att, så här, att helt plötsligt ha kunna känna att så här, okej, men det är inget bråttom. Det här spelet är liksom, det kommer ta jättemånga timmar och du kommer inte palla med att sitta i 8 timmar i sträck, därför att du kommer liksom bara bli frustrerad och less och trött på det. Mm. Så att jag spelar ju verkligen så här 2 timmar i stöten nu när jag spelar Bloodborne. Mm. Och det är ganska skönt på många sätt. Det känns skönt också när man är på en nivå där man så här, nu vet jag var fienderna kommer. Och sen så här får jag ta nästa nivå när jag kommer dit. Och då är det liksom, börjar man om på samma ny kula på något sätt.
Mm. Jag gillar ju när det är svårt. För som du säger, att payoffen blir så enorm. Däremot så kan jag uppleva ibland att spel kan vara lite obalanserade. Där en liksom spelnivå, en nivå av svårighetsgrad är lite för lätt och nästa är lite för svår. Mm. Att för mig som inte är så hardcore gamer, så liksom jag vill ju ha någon form av belöning, jag vill ta mig framåt, men det får inte bara vara sikta och skjuta så är det klart. Det är en jättesvår balans det där, känner jag.
Men det tänkte jag också på, alltså är det här någon form av spelvärldens motsvarighet till kulturvärlden i övrigt's elitism på något vis? Alltså att det är sån så här brant inlärningskurva och det är så svårt att man så här från början exkluderar en stor del av målgruppen på samma sätt som så här, ja, men när du har läst, vad heter det, V5-böckerna, så hoppar du liksom inte på spaning efter en tid som flytt efter det på något sätt. Alltså, förstår du vad jag är ute efter på något sätt? Att så, det här är så här finkulturs motsvarigheten i spelvärlden på något sätt.
Det
kräver att du vet hur sådana här spel funkar, och det kräver att du fattar poängen med att du ska dö och massa grejer.
Ja, men det är lite som att öppna första boken i en fantasy-serie och den inleds med 20 sidor släktträd. Och man bara, okej, det här liksom sätts nivån att så här, ska du ge dig in på det här, då måste du fan vara, det här är ingenting du slöläser, det är ingen liksom deckare, utan det här är på allvar. Nu är inte fantasy liksom, ja, det ses ju inte som den sortens högkultur, men jag tycker att det är en markering ändå när man dör direkt, att så här, ja, men så här är det, välkommen. Och jag kan tänka mig att på skolgården, eller vad man ska säga, så är det väl här ett så här klassiskt sätt för, vad ska man säga, ofta snubbar som är nere med den här hardcore gaming-grejen, att positionera sig gentemot den som spelar Minecraft utan fiender, typ. Mm. Eller den som spelar Sims, att så här, det är en lägre form av spel, därför att i Sims dör du inte efter 30 sekunder, därför är det jag gör mycket coolare än det du gör. Så, alltså jag tror att det riktar sig till en publik som redan är van att spela, som är stolta över att vara jäkligt bra på Soul Calibur typ. Och som kan alla specialmoves i fightingspel och så vidare. Och det finns ju klart en unkenhet i det också, men jag gillar ju alltså hela den biten, alltså den casual versus hardcore hatar jag, för att jag tycker det är så sunkigt liksom. Mm. Men någonstans, om man bortser från det, så kan ju tilltalas av den krigsförklaring det ändå är gentemot spelaren att göra det så svårt.
Ja, jag håller med. Jag tycker också att det blir... För mig blir det verkligen så lite tudelat, för det finns just den delen av... ja, men en liten så här snobbism om att så här, man ska ha fattat grejen på något sätt för att det ska vara kul. Och har man inte fattat grejen, så är det för att man inte är, ja, men en erfaren spelare på något sätt. Och det är ju, samtidigt så känner jag att så här, det är väl klart att det ska finnas spel för de som, så att säga, fattar grejen, på samma sätt som att det finns svåra konstfilmer för de som är införstådda med liksom filmmediets utveckling och nya möjligheter och så vidare. Eller för den saken skulle liksom utmanande litteratur som inte är för alla. Det är fullt i sin, vad ska man säga, det är fullt rimligt, men jag vet inte. Det blir också så här som att i spelkulturen finns inbyggt just den typen av sätt elitistiska tankegångar på ett sätt som är lite sunkigare i det att så här, det finns liksom jag tänker mig att i litteraturvärlden, så även ifall man inte förstår allting, så är det liksom så här välkommet att försöka på ett annat sätt.
Mm.
Och det är liksom så här, det är liksom så här, det finns ingen som kommer så att tycka att någon som inte har fattat allting i en Philip Roth-roman, det finns ingen som kommer tycka att den personen är liksom dum eller så här, en sämre litteraturkonsument, utan det, liksom så här, det handlar ju inte om det på samma sätt som det gör i spelvärlden, känns det som. Det blir ju hårdraget, men jag vet inte, håller du med vad jag försöker uttrycka?
Ja, och jo, men det gör jag.
Det finns en prestigegrej på något sätt.
Men jag tror också att en sak som är viktig i de här sammanhangen är också så här innehållsförteckningen någonstans. Alltså, den som köper Bloodborne kanske rimligtvis vet vad det är. Eller liksom man fattar, i alla fall av omslag och titel att döma, så fattar man att det inte är The Sims. Liksom. Det är inte den sortens spelupplevelse som man är ute efter. Men jag kommer ihåg när jag såg Sofia Coppolas Somewhere på bio. Och den inleds ju med flera minuter med filmad från en kameravinkel, en bil som kör runt på en racerbana. Och det satt ett par bredvid mig som antar var där för att de gillade Lost in Translation kanske. Och de var så här, de gick under den här sekvensen där bilen kör runt, så gick de från att bara tycka det är jättekonstigt till att typ börja diskutera det, till att välja utvägen att sitta och skratta så här, och bara, åh, så sjuk. De valde den vägen för att det var enkelt. Och där tänker jag att det finns ett problem då när man så här, Sofia Coppola, award-winning director, har gjort stora grejer, är liksom intressant så. Här gör hon en film som är man måste ändå ta till sig den som en, vad ska man säga, en filmfilm. och då blir det svårt för dem som går in och tror att de ska få se en Lost in Translation.
Ja, men jag tänker, Bruno K. Öijer pratade om det någon gång, att så här, han har ju en väldigt så här, vad ska man säga, speciell scenframtoning när han läser sina dikter. Och han har ju upplevt, han berättade att han har upplevt många gånger att det är människor i publiken som skrattar. Och han menar att det är så här, det är på många sätt, tror han, att, menar han att det handlar om en slags försvarsmekanism, att man kan liksom säga välja att antingen se allvaret i det man möts av och så här, försöka ta in allvaret, men om man inte så här, riktigt når fram till allvaret, så är det liksom lättare att så här, se de bizarra delarna i det här allvaret istället. Det är liksom så här, för allting som är lite speciellt kan ju alltid bli en Monty Python. Man kan alltid ha Monty Python perspektivet på det på något sätt. Och det är, ja, jag vet inte vad jag ville säga med det riktigt, men du sa att du inte kommer, jag har spelat fler sådana svåra spel på slutet. Jag spelade bland annat Ori and the Blind Forest, som är ett fantastiskt fint litet plattformsspel som börjar just Alltså det börjar verkligen så, som en sån klassisk Super Mario-plattformer liksom. Hoppa från gren till gren, hoppa från den flytande stocken till nästa flytande stock och så vidare. Men sen liksom så här, eskalerar svårighetsgraden på ett otroligt straffande sätt. Så att så här, det efter ett tag blir, ja, men som så här, som de gamla arkadspelen. Och vi ska återkomma till arkadspelen, men det blir den här grejen med att lära dig exakt de gångerna du ska hoppa. Mm. Och här ska jag vänta sig så länge. Hoppa, 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 hoppa. Upp på väggen, springa två steg, hoppa. Alltså du måste liksom så här lära dig mönstret på de här banorna mer eller mindre. Och hur så här, mekanismen fungerar på något sätt.
Mm.
Och jag tänker att så här, i arkadspelen så fanns det ju en väldigt tydlig idé med det. Nämligen att om du måste lära dig så måste du även betala för varje lektion, så att säga.
Ja.
Och stoppa i mer och mer mynt. Men nu är det som att så här, nu vill man bara ha utmaningen istället. Det kostar inte att försöka varje gång. Och det är så här, du har obegränsat med liv. Utan det är så här, bara, du söker bara efter belöningen på något sätt.
Mm.
Men samtidigt är det så här som att där så är det betydligt mycket mer pedagogiskt än vad det är i Bloodborne. Och med det menar jag att så här, det känns som att vem som helst kan lära sig det utan att bli straffad på samma sätt som i Bloodborne.
Jag vill mena att det finns en annan skillnad, nämligen att ett spel som Bloodborne, om jag kommer in i det, jag personligen är där för världen och liksom berättelsen och för att uppleva det här. Ett plattformsspel, det får jag jättegärna vara jättesvårt, för där är det ju själva liksom att besegra leveln som är huvudpoängen. Sen om det är liksom någon vilken sorts figur det är man styr eller hur levlarna ser ut, det är inte viktigt, utan det är liksom att besegra leveln som är viktigt. Men just de där spelen som är mer RPG-aktiga, dit man kommer för att lukta och titta och uppleva, där, om de är för svåra, då är de i vägen för min spelupplevelse som ändå är att vara i världen.
Mm. Men jag tänker då, vad heter det, finns det någonting där, alltså det gör ju även spelmediet till en väldigt så här prestationsinriktad kulturform på ett så här intressant sätt. Mm. Alltså men bara just den tanken på att så här kunna klara eller övervinna någonting. Alltså, jag tänker så här, vad tror du det gör med just spelupplevelsen som kulturform? För det finns ju liksom inte i någon annan kulturform i princip.
Nej. Fast, eller ja, alltså är inte det så här, du vet, folks små Dostojevskij-böcker hemma i bokhyllan, när folk ser det, är inte det inte första frågan alltid, har du läst hela? Alltså så här, tog du igenom dig den där? Att besegra en rysk klassiker är väl samma sak som att besegra en svår game level, eller?
Jo, men jag tänker att det är så här, att du, alltså på ett sätt så kan, du kan ju inom då citationstecken fuska när du läser Dostojevskij. För att du kan ju läsa varje sida, men det behöver ju samtidigt inte betyda att du har besegrat den. Så
nej,
att
det är sant. Det är sant.
Och på ett sätt så är det ju också med en Dostojevskij-bok är väl att du så här, det är väl mer som den grejen med den oändliga RPG-världen som du kan utforska på hur många sätt som helst. Att så här, även ifall du har besegrat den så kan du sen läsa boken igen och se andra saker, så att säga. Så att jag vill mena att det är en annan form av prestation ändå.
Jo, så jag kan känna att spelvärlden är ju också väldigt inre. Alltså eftersom hela systemet med, alltså från de tidigaste arkadspelen, så här, ja men vid 1000 poäng så får du ett extra liv. Alltså man belöningar, att man låser upp achievements på i liksom, att man får olika medaljer att visa upp och dela på sina sociala nätverk och sådär. Alltså det är ju ett prestationsbaserat, det är ju för att visa sig, kolla jag är på level 90 nu i Best Fiends liksom. Alltså det är en värld där prestationen belönas, och det är en värld där prestationen ofta tillskrivs för stor vikt, tycker jag. För det får jag alltid höra när jag så här säger någonting om något spel, att fan jag spelade där, det var så himla bra, jag tyckte om det. Och då är frågan, ja, men maxade du det då? Var det 100%? Nej, jag skiter i liksom. Det är inte därför jag är där. Så att det finns ju den nivån av det. Jag kommer ihåg när man körde jag har berättat förr om hur ohemult mycket Counter-Strike jag spelade förr. Men jag var inte särskilt bra. Alltså jag var okej, men jag var inte super. Och jag, alltså, ja, det, jag vet inte. Det har aldrig varit, för mig är inte det en grej att prestationen är nummer ett så i, just i spel. Däremot på andra ställen så är det definitivt så, men ja, det handlar väl om vad man är där för, kanske.
Men avslutningsvis då, vill vi ha fler, eller vill vi ha svårare spel, eller vill vi inte ha svårare spel?
Generellt tycker jag att de skulle kunna få vara svårare. Jag tycker att jag ofta möts av för få riktiga utmaningar, och om man ökar svårighetsgraden så innebär det oftast bara fler fiender eller starkare fiender. Alltså jag menar de här, alltså single player-kampanjerna när man leds längs en linjär bana är ofta lite för lätta, och att öka svårighetsgraden bara genom att göra folk svårare att döda är jag rätt ointresserad av. Jag skulle vilja ha svårare pussel inuti de här liksom världarna, och svårare grejer, alltså svåra utmaningar så.
Jag håller med, och jag känner att just den, på ett sätt är det kontraproduktivt med att man kan ställa in svårighetsgrad på ett spel. Därför att det på något sätt också uppmanar en till att om man liksom så här kör fast, eller om man möter någonting som är svårt, så finns liksom alltid möjligheten att ställa ner svårighetsgrad.
Mm.
Alltså jag spelar ofta på medium när jag spelar, vad heter det, spel som har en svårighetsgrad som går att sätta. Och det händer ju liksom att om man håller på och knölar med någonting i vad man själv tycker är för länge, så ställer man ner till easy och ja, får ett liksom så här, får lite lättare helt enkelt.
Och så känner man sig lite smutsig.
Ja, men exakt. Alltså, så här, det på ett sätt, det, på ett sätt hade det kanske varit bättre om man gjorde sig av med just den svårighetsgraden som går att ställa in.
Och därmed så rundar vi av Oddpod för den här veckan. Jag tänkte gå och sova så småningom.
Bli av med det moset i huvudet lite.
Ja, faktiskt. Mm. Men vad har vi lärt oss? Vi har lärt oss att spelutvecklare ska hålla sig från jazzgitarren.
Nej! Vi har lärt oss att fler spelutvecklare borde plocka upp jazzgitarren.
Ja, vi drar inga större slutsatser än så.
Detta. Nej, jag tycker det räcker gott och väl.
Ja. Men ha det så bra där ute, så hörs vi igen nästa vecka.
Ha det bra.
Hej.